en värdemätare på hur det går i det här kriget. Hittills har de här summorna hela tiden höjts, senast i Tjumenregionen till 2,65 miljoner rubel, drygt 320 000 svenska kronor, vilket ju är oerhört mycket pengar för många ryssar. Men det har också den senaste tiden märkts en motsatt trend där olika regioner faktiskt sänker de här engångsutbetalningarna, till exempel i Bashkirien. Och det här förklaras bland annat med sjunkande skatteintäkter och att de olika regionerna har problem med sin ekonomi. Och det här visar ju att det finns en gräns också i Ryssland för hur mycket man kan betala för att få nya soldater till fronten.
Tack Johanna Melén, Magnus Christiansson och Maria Persson Lövgren. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Producent Marina Nilsson Malmström. Jag heter Fredrik Wadström.
P1 Kultur om några minuter och nu närmast senaste nytt från Ekoredaktionen. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 7.
Ekonyheter. Flygplanskraschen i Indien idag med över 200 omkomna är den första större olyckan med den här flygplanstypen Boeing 787 Dreamliner. Och olyckan förvånade Peter Swaffer på Statens haverikommission.
Färad och chockad och ytterst förvånad. Air India, det är ett stort bolag. Man har lång erfarenhet av att flyga långa rutter västerut, inte minst till England och Gatwick. Och det här är en Boeing 787 Dreamliner. Det är ett stort pålitligt flygplan, vida använt av många operatörer i världen runt. Så att, ja, jag blir jätteförvånad. Det blev verkligen. Och statistiken lyckligtvis pekar emot. Det är en rasande trend om man säger så. Om man tittar över många decennier, 40, 50, 60 år tillbaka, så är det väldigt få tillfällen då det händer.
Ja, det var under torsdagsförmiddagen som ett Air India-flygplan störtade strax efter att det lyft från flygplatsen i staden Ahmedabad i Indien. Över 240 personer ska ha befunnit sig ombord på planet och ingen verkar ha överlevt kraschen, uppger polis i Ahmedabad för AP och AFP. Vad som orsakat kraschen är i nuläget oklart. Enligt Peter Swaffer har förmodligen något inträffat tidigt efter det åkt upp i luften.
Spekulerar inte på förekommande anledning, men vid en sån här höjd så är stället inne, ska vara inne. Så att det får man ändå tänka, har någonting distraherat, har någonting skett ganska tidigt efter man har gått i luften. Det var bara något jag kan tillägga, vi får väl se. Men ja, är mitt svar på din fråga. Mm. Man kommer absolut att få reda på vad som har hänt. Man har de svarta lådorna som är orangea. Färdregistratorer och cockpit ljudinspelningsregistratorer.
Reporter Martin Nilsson. Tyskland förbereder ett mångmiljardstöd till Ukrainas militär. Det här meddelade den tyska försvarsministern Boris Pistorius under ett besök i Kiev idag. Han sa också att stödet på motsvarande 21 miljarder kronor som först måste godkännas av den tyska förbundsdagen inte kommer att användas till långdistansrobotar av typen Taurus. Norsk polis ska i framtiden bära vapen på permanent basis. Det har beslöt en bred majoritet av ledamöter i det norska parlamentet idag. I flera år så har det inte funnits någon majoritet för att poliser i Norge alltid ska bära vapen. Men flera partier, bland annat Norska Centerpartiet, Høyre och Arbeiderpartiet, har ändrat uppfattning. Det här rapporterar NRK. Advokat Johan Eriksson har valts till ny ordförande för Advokatsamfundet. Eriksson var med och startade advokatbyrån Försvarsadvokaterna och har bland annat försvarat Rakhmat Akilov efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Yrkesorganisationen Advokatsamfundet har vissa myndighetsuppgifter. Bland annat tillsynen över advokater och vilka som kan få den skyddade yrkestiteln. Det var Ekot med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Och nu en hel timma av kultur i denna kanal i en återutsändning från tidigare idag.
Du lyssnar på torsdagens P1 Kultur där du får följa med när en av Sveriges mest erkända konstnärer återser verk hon inte har sett på 30 år. Du får möta en välkänd och omtalad journalist som debuterar som författare med en kusligt aktuell roman om en skolskjutning. Och höra en teori om varför så många blivit intresserade av Sverige aktuella Iron Maiden när de har gått på mellanstadiet. Men vi ska börja i en helt annan musikalisk ände och i en katalog av pophits och ett avtryck i musikhistorien som få kan konkurrera med. Ja, där hörde du några av The Beach Boys låtar och det med anledning av att Brian Wilson har gått ur tiden. Han blev 82 år gammal. Och om du bara har hört liknande låtar från Wilsons katalog som vi spelade precis, så kanske du har lite svårt att förstå varför han kallas för ett musikaliskt geni eller vår tids Mozart till och med. Och därför har vi bjudit hit två musikjournalister som ska förklara varför den här kompositören anses vara ett stort geni. Jag säger välkommen till Håkan Engström, musikjournalist på Sydsvenska Dagbladet.
Tackar.
Och till min kollega Joakim Silverdahl som är reporter och kritiker här på kulturredaktionen.
Hallå, hallå.
Joakim, hur reagerade du på nyheten om Brian Wilsons bortgång?
Alltså, jag fick ett sms av en kompis och så stod det: vila i dur, Brian Wilson. Och då var det nästan som att marken så här föll undan för mina fötter. Jag lyckades samla mig till slut på något sätt. Och så tog jag upp telefonen och så slog jag igång låten Caroline Know.
Ja. Och Håkan, du var på väg till en konsert.
Ja, jag visst.
Vad hände?
Nej, men sen fick jag det här budet och så insåg jag att men detta är en av livets viktigaste artiklar att skriva.
Vem var Brian Wilson?
Brian Wilson var ju Beach Boys ledare. Han började en överbegåvad medelklasskille från de bättre kvarteren i Los Angeles som började älska rock and roll, vilket inte riktigt stämde överens med den bild som folk hade om vilka rockmusiker var. Man måste komma ihåg att när Elvis kom fram, och för att inte tala om Little Richard och Chuck Berry, så etablissemanget blir ursinnigt. Vad är detta för att de har hur mycket rasistiska okvädesord som helst riktade dit. Brian Wilson gjorde något annat. Han bejakade Chuck Berry väldigt mycket, nästan snodde hans idéer och hade ett väldigt rakt rock'n'roll beat i nästan alla sina låtar faktiskt. Men han tog in så väldigt, väldigt mycket annan musik. Han tog in inte minst jazzharmonier utan att han hade jazzens swing. Han, några bossalåtar där, men oftast inte. Utan han kombinerade det raka och väldigt melodiöst och väldigt, väldigt lättillgängliga med avancerade låtbyggen, arrangemang som han inspirerades av. Inte minst från George Gershwin, men också lite senare Aaron Copland. Den populistiska, kan man säga, orkester, klassiska kompositören i USA.
Men inte från början väl? Inte från början lät de lite annorlunda.
Från början så lät det ungefär som de highlights eller lowlights som ni valde ut här för att visa. Det blev allt mer raffinerat med tiden. Men vad Brian Wilson var väldigt bra på var att få saker och ting som var komplicerade att låta enkla. Och det tycker jag är en fin sak. Man kan uppskatta honom på flera stycken olika nivåer. Även de komplicerade låtarna.
Vad vill du tillägga till det, Joakim?
Alltså jag tänker att de var verkligen ett surfpopband också. Alltså de står ju så uppställda med stora leenden framför surfbrädor och har rutiga skjortor. Och det var ju en stor trend det där med surfingmusik. Det är känt för den här vibrerande gitarrljudet och stämsången och låtar om sol och bad och åkturer i pappas bil. Och, ja, men det är sånt där. Jag minns den här George Lucas-filmen Sista natten med gänget. Det utspelar sig under den här tiden. Och det är en av raggarbils snubbarna som säger: I can't stand that surfing shit. Och han ville ju hellre lyssna på Buddy Holly då. Sådär.
Och ändå så var det ju bara en i bandet som surfade.
Ja, det var på riktigt. Men man ska också komma ihåg att surfingmusiken före Beach Boys var helt instrumental. Så där var Brian Wilson en pionjär i den ganska så, trots allt, primitiva enkla musiken också. Mm.
Men vad gjorde Brian Wilson som var så speciellt, Jocke?
Ja, men precis som med Beatles i den här tiden så gick han ju sen in mer och mer i studion. Alltså på flera skivor är ju inte alls Beach Boys-medlemmarna själva som spelar instrumenten. Det är ju proffsmusiker, ofta från det legendariska studiomusikergänget The Wrecking Crew, som vi har på Pet Sounds till exempel. Så det blev lite mindre nödvändigt för dem att jobba så, för att musiken blev klurigare, mer psykedelisk och mer experimentell och sådär.
Och Håkan, du sa ju att han får avancerade saker att låta enkelt. Går det att liksom definiera det? Mm. Eller liksom, är det det här genialiteten består av?
Det kan det. Alltså, om man vill vara en populär popkille samtidigt så är det nog ett krav. Låtar som Garden Linus till exempel är väldigt... En annan musiker, en kille som heter Kevin Godley, som är väldigt begåvad, intelligent, han sa för något år sedan när han blev ombedd att berätta vilken är din favoritlåt. Han sa Gone Only Knows. Jag älskar enkelhet i den. Ah, tänkte jag. Ja, det är en enkel melodi med den svårsjungen, för det händer så väldigt mycket harmoniskt under hela tiden. Väldigt vanligt är att i denna det raka bitet och under de stabila melodifraserna så är marken helt det sviktar. För man vet inte riktigt var den harmoniska tyngdpunkten ligger, och det är spännande.
Vi tar och lyssnar lite på den. Life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. Jocke, går det utifrån den här låten att ringa in vad Brian Wilsons storhet var, alltså vad han har gjort med popmusiken?
Alltså, det är ju en otrolig låt. Det är, jag lyssnade på den i morse och jag kände att det var svårt att hålla tillbaka tårarna precis när den här himlakören som vi hörde här på slutet kommer in. Och det läggs stämmor på stämmor som svarar på varandra. Och, ja, det är helt otroligt. Och i den här eran som är den mest inflytelserika eran för Beach Boys så lyckades han ju balansera precis på rätt sätt genom det här poppiga och det svårmodiga. Så ingen kan ju vara så ledsen i dur som Brian Wilson kan. Och det var som att varje sång på Pet Sounds, tycker jag, och den strandade uppföljaren av Smile efteråt, var ju som en brottningskamp mot honom själv och den hade varit innan. Det här lättsamma tilltalet i en popsång om att inte veta vad man ska göra utan sin älskade, till den där vilda, öppna tanken om vad popmusik möjligen skulle kunna bli.
För det var ju inte bara rent liksom kompositionerna, utan det var ju också, han utvecklade ju också hur man spelade in saker och ting. Kan du berätta lite om det, Håkan?
Alltså, han använde verkligen studion som ett instrument. Och som Håkan var inne på, efter ett tag så började han jobba nästan utslutande med väldigt rutinerade studiemusiker som behärskade en uppsjö av instrument. Så begränsningarna, de flög ut genom fönstret. Man kunde göra nästan vad som helst med det gänget. Och Brian Wilson med sina psykiska problem, han hörde ju musik, sa han i alla fall, som var färdig i huvudet. Och när han äntligen fick tillgång till mixerbordet och dessa musiker, då kunde han återskapa det han hörde. Så det här var en tidigare en Beatles, lite grann tidigare, med att använda mixerbordet som instrumentet i sig och se vad som händer. Blanda saker, klanger som ni aldrig hört tillsammans förut. Det gjorde han väldigt mycket.
Det är ju också under en tid där tekniken inte alls har varit så modern som den är idag. Alltså, det är väldigt begränsade liksom, utrustning som han jobbade med också. Jag tycker att vi lyssnar på en låt till som jag vet att du, Håkan, håller väldigt kär från Pet Sounds skiva. Make it that much better. låtar man inte vill prata över utan fortsätta lyssna på egentligen. Men Håkan, den här skivan, den anses ju vara verkligen en brytpunkt, inte bara för Beach Boys utan även i pophistorien. Är det på grund av det här som vi pratade om precis, om studiotekniken och så, eller är det något mer också?
Ja, det är rätt mycket det, men är också det där att man säger att det finns inga gränser för vad som kan kallas popmusik. Och att man behåller, Brian Wilson precis som Beatles behöll liksom någon sorts en rock'n'roll-själ, men man kombinerar det med highbrow. Kultur, utan att det blev pretentiös. Väldigt många som tog intryck av honom på 70-talet blev antingen kitschiga eller pretentiösa. Brian Wilson var aldrig pretentiös.
Jag tänker på den här låten också i Wouldn't It Be Nice, att det är som att Brian Wilson tänkte så här: vet du vad den här doo-wop-körbiten saknar? Det saknar lite timpani och lite så glockenspiel och kanske en sån 12-strängad mando-gitarr. Att det är bara så här, hur är det möjligt att tänka så 1965? Det är ju helt makalöst bra.
Men hur hör man han avtryck från Brian Wilson i dagens popmusik, Håkan?
Det gör man på både goda och dåliga sätt. Alltså, begränsningar som fanns i teknologin för gjorde det svårt. Det krävdes lite grann av skaparen för att det skulle bli bra, för att det skulle bli inte överhuvudtaget. Idag så kan vilken 14-årig kille eller tjej som helst göra väldigt avancerade låtar med sin laptop och lägga in liksom everything but the kitchen sink, som tyskarna säger. Och det blir liksom för mycket, det blir plottrigt. Så en del av de här ambitionerna som Brian Wilson hade har ibland gått åt fanders, skulle jag säga. Rätt många av inte minst slager låtskrivarna som får för sig att det finns inga gränser för vad man kan stoppa in, jobbar ju tyvärr på det viset, men på ett förvrängt vis.
Joakim, lite kort, hur kommer Beach Boys arv att se ut nu i framtiden utan Brian Wilson?
Ja, men säg så här, det här är ju så långt ifrån fabriksbyggd pop som du någonsin kan komma. Och då tänker jag att alla som inte jobbar fabriksbyggd pop har ju influerats av Brian Wilson, vare sig de vet det eller inte.
Tack så jättemycket Håkan Engström, musikjournalist på Sydsvenska Dagbladet. Och tack så jättemycket Joakim Silverdahl, men du kommer ju komma tillbaka lite senare i programmet för att prata om några andra musikaliska ikoner. Men nu ska det handla om litteratur här i P1 Kultur och om en kuslig aktuell roman. Omslaget är blodrött med skåp som skulle kunna vara från vilken skolkorridor som helst i Sverige. Det är bara det att på ett av dem syns skotthål. Den är skriven av journalisten Bilan Osman, som nu alltså debuterar som författare med romanen Det var bättre förr, som utspelar sig i den fiktiva småorten Vallön. Där lever skolkamraterna Leila och Liam, bokens huvudpersoner, och handlingen berättas till största del ur deras synvinkel, och redan i prologen får läsaren reda på att något hemskt har hänt. Leila ligger i en sjukhussäng efter att ha varit med om en skolskjutning. Och jag vänder mig till vår studio i Stockholm och säger välkommen till dagens P1 Kultur, Bilan Osman.
Hej, tack så mycket.
Hej. Du började skriva på boken 2018. Kan du berätta vad som var liksom det startskottet, hur den här historien kom till dig?
Ja, framförallt så var det ju efter 2015 som det började någonstans. Alltså skolattacken i Trollhättan då. Som kom och påverkade mig ganska mycket. På den tiden jobbade jag på Expo och skrev väldigt mycket om frågor om högerextremism. Och då 2018 så visste jag ju någonstans att jag ville beskriva skoldåd och på något sätt också så här beskriva vad som händer i ett samhälle som radikaliseras. Och att jag gärna vill göra det utifrån de här tre karaktärerna. Men hur det skulle bli, det visste jag inte då. Så att romanen har väl vuxit fram med åren.
Så 2018 hade du redan karaktärerna framför dig?
Ja, precis.
Ska vi kanske beskriva vilka de är? Vi kan börja med Leila och Liam. Vilka är de två?
Ja, Leila är alltså en vanlig tonårstjej som bor på Vallön, den här fiktiva staden som ja, men utspelar sig strax utanför Göteborg. Det är en ö där de flesta känner varandra och hon är lite som så många som kommer från små orter, är ganska trött på sitt eget samhälle. Liksom. Man vill därifrån, man tycker allting är tråkigt. Men samtidigt känner hon väldigt stor kärlek till sin ort, för det är trots allt det hon vet bäst om. Så, och hon ja, tampas med ångest ibland och med kärlek och allt det där som ingår i ett vanligt liksom, tonårsliv. Man upplever också samtidigt att någonting har hänt på Vallön på sistone. Att det har blivit en allt fler människor som ger henne blickar eller liksom så här rasistiska kommentarer och så. Och det påverkar ju henne väldigt mycket.
Jag ska lägga till att Leila har somalisk bakgrund också. Och Liam?
Ja, och Liam, han är ju en tonårskille. De går i samma skola. Och han har ju en lite av en liksom, resa, kan man säga, genom boken. Där han själv tampas med, ja, med sig själv och frågor om så här, hans relation till sin pappa. Han har en mamma som har gått bort när han var liten. Men är inte särskilt liksom, intresserad av frågor som rör liksom rasism eller mångkultur till en början, men i takt med att också liksom, samhället förändras så påverkas ju han också av det. Så till stor del så kan man ju följa hans egen radikaliseringsprocess i boken.
Och så får vi också följa med Leilas mamma Fadumo från Somalien på 1990-talet till Sverige. Hur kom det sig att du ville skriva utifrån den generationens liksom perspektiv?
Ja, för att det är ju en generation som på många sätt tror jag, alltså min föräldrageneration som kom när min pappa kom liksom i början på 80-talet, min mamma i början på 90-talet. De blev ju också väldigt liksom påverkade av det samhällsklimat som de kom till på den tiden. Alltså 90-talet var ett väldigt speciellt decennium med skinnskallar på gatorna. Och för många människor som hade flytt krig och konflikt och bar på sina egna trauman så kom man plötsligt till en ny kontext. Och det var väldigt mycket liksom att bära på. Och det perspektivet tyckte jag ändå var viktigt att få med. Mm. Så. Sen är ju Fadumo mycket mer än bara liksom, vad ska man säga, flyktingen i det här fallet. Liksom.
Och är det liksom också typ viktigt att få fram att de här är också människor?
Ja, precis. Och komplexa. Och det har jag verkligen försökt att beskriva de här karaktärerna så komplext som man bara kan. Liksom, att de inte ska bli stereotyper på något sätt. Utan, och det är ganska genomgående i boken. Så.
Billan, du har beskrivit din skrivprocess som terapeutisk. På vilket sätt var den det?
Ja, alltså delvis att komma nära då en av de här karaktärerna, Liam. Det var ju på många, alltså jag har ju liksom bevakat den högerextrema miljön och skrivit om dem i liksom över ett decennium. Men det är en annan sak att komma nära liksom människorna i den. Och en del av liksom mitt researcharbete var ju att befinna mig på många av de här digitala forumerna där de är. Prata med dem, ta en kaffe med dem, prata i telefon i timmar med många i miljön. Och på så sätt så var den ju liksom, ja, det låter konstigt att kanske använda begreppet terapeutiskt, men det blev ju på något sätt också för mig själv en psykologisk process att försöka sätta mig in i hur de här människorna tänker och fungerar för att kunna ge Liam också en chans att vara så där komplex som alla människor är. Liksom.
Och samtidigt så är det ju också en miljö som du sa själv du har bevakat, men som också har drabbat dig personligen med massa hot och du har skyddat identitet idag, du blev misshandlad för 2 år sedan. Varför är det så viktigt att förstå sin förövare?
Det är en bra fråga och jag vet inte om det är så viktigt alltid för alla, men för mig så har det väl varit Jag tror att vi tenderar ibland att vara mer rädda för saker som vi inte känner till. Och när det kommer till en bredare högerextrem miljö så tror jag att jag personligen hade nog levt mycket mer i rädsla om jag inte också kände till vad det är för typ av miljö och liksom hur den ser ut och hur den är uppbyggd och vilka olika typer det finns i den här miljön. Att det har varit liksom ett sätt att också, jag vet inte, hantera det och kunna jobba förebyggande även när jag behöver fundera över min egna liksom, säkerhet. Så. Men det är klart det har varit utmanande att försöka förstå en person som drivs av idéer som direkt skadar mig men också skadar andra och hela vårt samhälle liksom i grunden.
Boken skickades för tryck samma dag som skolskjutningen i Örebro, ett massmord som chockade hela Sverige. Men du var inte särskilt förvånad. Hur kommer det sig?
Nej, men jag tror skolskjutningar just, alltså jag har ju skrivit väldigt mycket om skoldåd sedan innan och för mig var det nog bara en tidsfråga att vi skulle ha en skolskjutning i Sverige. Jag är förvånad att det inte har kommit tidigare. Och vi har haft en rad olika skoldåd i Sverige. Liksom med,
jag undrar, liksom, vad har du sett som inte gör dig förvånad? Eller typ, har tänkt att det borde kanske till och med ha kommit tidigare?
Ja, men delvis har jag sett hur många, om man tittar på de här olika digitala forumen där många i den här miljön och många unga också rör sig, alltså hur tongångarna går. Jag vet inte hur många samtal behövt ha med liksom, polisen och annat kring olika inlägg eller samtal där det är, ja, men nästan till dagligen är unga personer som pratar om att utföra den här typen av dåd i sina skolor. Sen är det ju väldigt få av dem som till slut gör det. Liksom. Så det i kombination också med att vapen är betydligt mer lättillgängligt idag gjorde ju att det här bara skulle bli en tidsfråga. Liksom. Mm.
Och i boken får vi ju då genom Liam följa med hur den här radikaliseringen mot ett högerextremt håll kan se ut. Men det finns ju liksom andra våldsbejakande sidor som också skapar radikalisering i samhället. Finns det likheter?
Ja, det finns ganska stora likheter. Alltså i alla typer av extrema rörelser. I synen på demokratin, i synen på fria rättigheter, i också den här gemensamma synen på liksom, minoriteter och kvinnors rättigheter, hbtqi-personers rättigheter, så delar de ju väldigt mycket, många av de här miljöerna. Och sen är det alltid svårt att jämföra olika politiska miljöer, liksom. Men det är klart att de delar mycket.
Och jag vet att du är väldigt mån om att det inte ska bara handla om individen utan också samhällets radikalisering. Men vad är det för individer som liksom råkar ut för den här sortens radikalisering?
Det är jättesvårt. Alltså det är den här liksom stora frågan. Hade vi haft svar på det så hade man också kunnat lösa det. Liksom så. Det är jättesvårt. Det finns en massa individer som har alla förutsättningar för att hamna i en högerextrem miljö men som inte gör det. Och så finns det individer som tvärtom har noll förutsättningar för det och hamnar i den här typen av miljöer. Så att det är svårt. Alltså det är en kombination av yttre faktorer, inre faktorer, miljö, arv, alltså allt det där som man alltid pratar om. Men jag tror att det viktiga är ju, och det är därför jag vill liksom inte fokusera på individerna så mycket utan så här rusta mer att så samhället och skolorna och alla de som möter unga personer att ha bättre koll på vad det här är för typ av idéer, vilka forum de rör sig på, hur språket kan låta för att enklare också kunna snappa upp unga som befinner sig i den här typen av miljö.
Tack så mycket, Bilan Osman, som alltså har debuterat som författare med romanen Det var bättre förr.
Tack för att du kom.
Vi ska lämna litteraturen för idag och vända oss mot konstvärlden och en av Sveriges mest erkända samtida konstnärer. Hennes 24 meter långa panoramabroderi Historia hamnade på 35:e plats när Art News konstkritiker skulle kora århundradets 100 främsta konstverk. Imorgon visas den och många fler andra ikoniska verk av den samiska konstnären Britta Markat Labba i en stor retrospektiv på Moderna Museet i Stockholm. Och vår reporter Helene Alm fick följa med när konstnären själv anlände till huvudstaden för att lägga en sista hand inför öppningen av sin utställning Där varje stygn andas.
Hej! Jag ska kolla vad jag får ut min väska.
Vi ses redan på Arlanda. Jag har kommit från Luleå, Britta Markat Labba från Kiruna, dit hon kört ner från hembyn Övre Soppero samma morgon.
Välkommen.
En vecka var jag hemma. För det var jag på Havremagasinet i Boden. En månad tillbaka på Nationalmuseet i Aten. För det var Oslo flera gånger.
Sen Britta Markat Labba slog igenom stort internationellt på utställningen Documenta i Kassel 2017 har hon varit ständigt efterfrågad.
Chicago, Kanada, Birmingham och Italien, Como, Venedig Biennale. Den här hösten som kommer, så det är så späckat med resor. Hallå, hej!
Äntligen så får vi göra det här.
Vid Moderna Museet tar intendenten Matilda Olof Ors emot. Det är hon som kurerat utställningen som de just håller på att hänga.
Nu blir det spännande att se.
Ja, vi håller på för fullt där uppe.
Ja.
Britta har bråttom in, för det är flera verk som hon inte har sett på länge. Sådana som Moderna Museet lånat in från institutioner och privatpersoner.
Jag har inte sett den sedan 95. Det känns jätteotroligt fint att få se den. Just det här att jag har blandat så många material. Det är både skinn och tryck och broderi och papper. Bilder som inte jag har sett sedan de försvann. Det känns väldigt fint att se. Lite vemodigt känns det också att veta att de där har varit borta så länge och sen plötsligt får man se dem igen. Och då känns det väldigt fint.
Utställningen spänner över 57 års skapande. Det tidigaste är en väv med två figurer, ett nästan abstrakt motiv från 1968. Tiden när Britta Markat Labba med rötterna i det textila arvet Sami Doji också inspirerades av vävar och målningar i Kiruna stadshus. Här finns också en dockteater med figurer i samiska dräkter.
Den är ju från 78, det var den examensarbete jag gjorde när jag gick ut på HDK. Jag jobbade ihop med en barnboksförfattare, så att vi jobbade ihop och sen turnerade med den här.
Vid sidan om konsten har hon alltid gjort samiska dräkter till både teater och kyrkan. Invid en mörkblå mässhake hänger ett broderi där de samiska gudinnorna konfererar i kosmos. Humorn är viktig, liksom den samiska mytologin. Under jordens gudinnor som har koll på allt finns med i många verk. Deras huvuden med röda hornmössor syns i björkskogar, älvar och på himlavalvet.
Vad säger ni? Hamnar det, man kanske måste se.
Man får väl kika från olika håll. Ja.
I utställningen finns hela spannet från de tidiga broderierna med sina tätare stygn och kraftigare färger till de senare med tunna, sparsmakade stygn och applikationer av infärgade tyger.
I början var det väldigt viktigt för mig att berätta om vardagliga händelser som jag hade upplevt som barn och så här minnesfragment. Men idag har det ju övergått till så här politiska händelser. Det som händer nu i samtiden, det är ju det som är skillnaden.
Hennes drivkraft har alltid varit att berätta om samiskt liv och historia. Och hennes mest kända verk heter också Historia. Ett 24 meter långt broderi som i våras hamnade på plats 35 i tidningen Art News lista över de 100 främsta konstverken det senaste århundradet.
Här kommer vi in.
Nu är det lite upplyst.
Ja, men vad fint det blev.
Ja.
Nu står vi här
med historia runt omkring oss. 24 meter långa broderiet. I stort sett en hel cirkel, så har vi en mjuk, mörkblå matta och blå draperier bakom.
Jag tycker det känns väldigt magiskt. För att när jag jobbar med kosmos, då har jag den här runda cirkeln, den här blåa cirkeln i mitten. Och här exakt så kommer det fram här, för att då har man den där blåa cirkeln och sen hela 24 meter utanför den här kosmos. Så det är jättebra tänkt. Alltså jag kan stå så här och tänka, har jag gjort allt det här? Ja, jag önskar att jag skulle ha ett liv till efter det här. Så skulle jag göra en till, men inte samma historia. För nu har vi en ny historia, det som händer idag. Det är väldigt mycket miljöförstöring, väldigt mycket olika gruvbolag som söker mineraler hela tiden i våra områden. Och skulle jag börja med en skog så skulle det inte vara någon skog, utan det skulle vara vindparks. Alltså, så skulle jag jobba idag med dagens historia.
Historia kan man börja titta på från vilket håll som helst. Från skogen och de vilda djuren i ena änden. Där människorna hittar renen, sjösamerna fiskar, andra jordbrukar. Eller börja i den andra änden, i den andliga världen. Med den blå kosmoscirkeln och de samiska gudinnorna. I mitten, den samiska kampen och motståndet mot överheten. Som startade med upproret i Kautokeino i mitten av 1800-talet.
Alltså där brändes ju handelsboden, men jag valde att bränna kyrkan, för kyrkan har ju inte varit så nådig mot oss och vår kultur. Allting var synd. Jag gick var synd och klä sig på ett speciellt sätt. Silver skulle man inte ha. Så att jag tänkte, nej, de får be så mycket ursäkt de vill, men gjort det är gjort. Nu börjar det bli lite...
Hon har alltid stått på barrikaderna, liksom många andra samiska konstnärer. På utställningen finns det ikoniska verket Kråkorna. Poliserna som kommer från luften som kråkor innan de släpar bort demonstranterna vid Altaälven i början av 80-talet.
Jag brukar säga att jag föddes i en kamp. Det är liksom den slogan jag har. För att som samisk barn så fick du börja kämpa redan från det att du var barn. Vi blev väldigt fort medvetna om sån här politisk kamp egentligen. Och när jag gick i Sunderbyn på konstlinjen skrev liksom i den här elevtidningen vi hade där. Egentligen tänkte jag redan då precis som jag tänker idag. Just det här när det handlade om att man skulle bygga ut älvar och sjöar. Jag följde med de här gamla politikerna. Jag frågade, får jag följa med? Ja, men det går bra. Så följde jag med och lärde, satt och lyssnade och lärde. Så det, är liksom, det har följt som en röd tråd under hela mitt liv egentligen. Så jag vet inte om jag tänker så mycket annorlunda än när jag var 20 som jag tänker nu när jag är över 70 år.
På senare år knyter Marakat Labba ofta historien till nuet. Som broderierna hon gjort på nazityska mjölsäckar kvarlämnade i Sápmi efter andra världskriget. Då kan det handla om dådet på Utöja eller flytten av Kiruna.
Och med de här broderierna har jag velat få fram det här såriga som... Alltså när man flyttar en stad, och det, vad blir kvar? Det är ju...
Ja, det är ju som ett ärr. Man har suttit ihop ett sår. Ja.
Numera handlar hennes verk allt oftare om hoten mot miljön, människorna och de marker som den samiska kulturen lever av. Stygnen har blivit glesare, liksom skogarna. Renarna trillar ner i vakar och gruvhål. Gudinnor och människor blickar ner på vad som händer.
Och här är det ju lite sorgsenhet över det här. Man vet ju inte, var ska det sluta? Till slut ser man bara lite natur kvar som är väldigt avskalad, som inte ens har växer och något träd överhuvudtaget något mer. Eller är de helt döda?
Det har varit hennes signum att göra avlånga broderier, horisontellt. Som utsikten över fjällandskapet hemma i Övre Soppero. Men nu går hon fram till två avlånga broderier som är vertikala. Och där den ena leder från kosmos via sovande samer i kåtan till underjorden.
Och sen kommer den här hela den här biten. Det som har varit väldigt oroligt i Kiruna nu, för att det har blivit så skört när man har borrat längre och längre ner.
Ja, det är en lång, alltså det är en meter lång, ja, det säger som, gruvgången, gruvschakt.
Ner. Och vad händer där? Ner. Där nere har man ju de här mineralerna som man sökte, glänser i mineraler. Men samtidigt är det ju också en massa dödskallar längst ner. För man urgröper ur människors trygga tillvaro. Och då hamnar de i den där situationen.
Kom just, jag vill låna dig och titta på skulpturerna.
Ja,
vad
är. Det är nu inte bara broderier som Marakat Labba ägnar sig åt. Hon har också börjat göra skulpturer. Små huvuden av urmodern, figurer i trä eller brons, monterade på olika stenar från Sápmi, som i sin tur står på gamla timmerstockar.
Vi där längre bak.
Och kanske lite till höger. En aning. Det blev lite roligt, alltså lite mer spännande. Ja. Ja, det är någonting där som man bör...
Ja, det är inte lätt det här. Det är alltså 7 timmerstockar, 1 meter höga ungefär, som nu de håller på att flytta runt. De står samlade som en grupp, men det ska inte vara för regelbundet.
Vi har stått här och vridit och vänt och flyttat runt.
Kanske att den här, om man kan man flytta den lite så här? Mm.
Vad är det du tycker du kan uttrycka med de här materialen jämfört med textil eller broderier?
Alltså innehållsmässigt, är det, för det är ju återkommande de här urmor som jag har rejäla broderier med mössorna. Men samtidigt är det ju också annat som jag kan uttrycka att jag kan då jobba med det där abstrakta. För det är ju samma som jag jobbar också med kyrkotextilier. Där får jag vara väldigt abstrakt. Men jag tycker ändå det är bra för att då får jag vila från det här berättandet. Som, alltså det är ju väldigt detaljrikt. Alltså mina broderier är ju det och man ska gå väldigt nära och kika på dem. Men nu när jag har jobbat med skulpturer så blir det ju på ett helt annat sätt. Och samtidigt också när jag har börjat blåsa upp också de här skulpturerna upp till huvuden, 75 centimeter, hela en skulptur på nästan 2 meter på höjden.
Det har du inte med här, en sån stor?
Nej, inte så stor. Jag har en stor som finns på High Line i New York som visas nu från, nu i april sattes den nu. Så den kommer att visas under ett helt år. Det är inte lätt. Nu har jag verkligen rört till. Nu har jag rört om. Det var inte meningen att röra.
Skulpturerna står säkert där de ska när utställningen öppnar. Efter det ska Britta Markat labba till Snåsa i Nordnorge. Sen med familjen på kalvmärkning. Och sen då?
I augusti åker jag till Anchorage i Alaska. Och efter det New York och Highlands. Och sen Reykjavik på Island. I januari 2026 då öppnas samma utställning som på Moderna i Tyskland. I Mainz. Så att det är jättemycket resor. Men sen vet jag inte. Sen hoppas jag att det är väldigt lång paus. Mm.
Där hörde vi Britta Markat labba vars stora retrospektiv öppnar på Moderna museet imorgon. Och reporter var Helene Alm. Och det ska fortsätta handla om konst, men vi ska gå från Sveriges mest erkända till kanske världshistoriens mest erkända konstnär. Det har blivit dags för det femte avsnittet i vår serie Da Vinci avkodad om renässansgeniet Leonardo da Vincis liv och verk. Och idag handlar det om hans teckning Vatten som passerar hinder och faller ned i en damm och hans studier av vatten i rörelse.
Hans intresse för vattnets rörelser når ett slags klimax i början på 1510-talet och det finns en serie teckningar som är en slags studier av vattenvirvlar.
Det här är Martin Olin, konsthistoriker och chef för samlingarna på Nationalmuseum.
De är fantastiska teckningar och som försöker han samtidigt att beskriva det han tecknar i ord. Men han trasslar in sig lite, det finns inte kanske en utvecklad vokabulär för det. Och man förstår att han är framförallt bildkonstnär, att han är inte lika skicklig på beskrivning i ord som på beskrivning i bild.
Vattenytans spiralrörelser liknar beteendet hos hår som har två rörelser. Av vilka den ena beror på hårstrånas tyngd, den andra på åt vilket håll de vrider sig. Vatten gör sålunda virvlar, av vilka den ena delen beror på kraften hos huvudströmmen och den andra på den infallande rörelsen och återflödet. Ur Leonardo da Vincis anteckningsböcker.
Här har vi de här.
Ja. Vad är det för... Vad är, ja, den där, det var den jag tänkte på faktiskt.
Just det.
Ja. För det här med det här hindret som stoppar vattnet.
Ja, just det.
Jag och Martin Olin bläddrar i en katalog med teckningar som ägs av den brittiska kungafamiljen. Många av Leonardos studier av natur, djur och människor finns i samlingarna på Windsor Castle, inte minst många studier av vatten.
Och en teckning i Windsor här visar hur vatten faller ner ur en dammlucka i en slags damm nedanför och hur det bildas virvlar. Och inom virvlarna så bildas det mindre virvlar och bubblor. Det är fascinerande hur han tycks ha frusit ett ögonblick och lyckas teckna av det här. Någonting som är ganska snabba rörelser. Och forskare har ibland föreställt sig att han hade ett slags liksom uppsnabbat seende som djur. Att han kunde se fler moment än vi lyckas fånga med. Men det är väl kanske inte helt hållbar tanke. Men på ett helt nytt sätt så försöker han så att säga, fånga sånt som går väldigt snabbt.
Vatten, precis som berg och växter, hör till det som Leonardo da Vinci studerar noggrant och länge. Kunskaper som också dyker upp i målningar som Madonnan i grottan och Mona Lisa, där han skapar egna fantasilandskap. Och studierna av vatten fördjupas när den florentinska republiken ber Leonardo återvända till Florens.
När Leonardo da Vinci är tillbaka i Florens i början av 1500-talet så dras han in i den florentinska republikens olika militära projekt för att dominera över sina grannar. Och en tokig idé som han är med och försöker genomföra är att man ska leda om floden Arno så att den ska ta en omväg förbi Pisa så att Pisa borna ska bli utan vatten och så ska man få liksom Pisa på knä. Och det där går inte att göra och vara helt orealistiskt. Men det finns en mängd intressanta teckningar där han är ute och tittar på landskapet och försöker förstå flodens lopp och floden, hur det fungerar. Och han blir mer och mer intresserad av hur det fungerar med strömfåror och segelbarhet och titta på geologin och hur det har vuxit fram.
Och som vanligt när det handlar om Leonardo da Vinci och hans gränsöverskridande sökande är nyfikenheten, den omättliga längtan efter fördjupad kunskap, större än uppdragen han åtar sig.
Han börjar ju med att det ska leda fram till ett särskilt mål, att man ska besegra Pisa. Men det slutar med en mängd liksom detaljstudier och han gör paralleller mellan hur vatten virvlar sig och hur hår virvlar sig och hur virvlar kan se ut i naturen på olika sätt. Och det leder ju inte kanske vidare till någonting särskilt, utan det är mer en slags fascination inför formernas mångfald. Observationerna är korrekta och intressanta och vackra, men han kan ännu inte så att säga foga in dem i ett vetenskapligt system. För det krävs det kanske samarbete med andra vetenskapsmän och liksom att man bygger vidare på tidigare kunskap.
Leonardo tar sedan sina naturstudier vidare och skapar undergångsscenarier. Mer eller mindre tänkbara fantasier.
Studierna av vattenvirvlar och bergslandskap leder fram till en serie märkliga teckningar som han gör mot slutet av sitt liv, som är inte naturstudier utan ett slags visioner som han gör för sig själv, ett slags fantasier. Katastrofer där berg och städer liksom översvämmas och bryts ner och faller samman och hästar och människor drunknar och så. Det verkar som att han frågar sig, vad händer om det kommer en storm som är kraftigare än alla stormar som vi har mött? Hur skulle det se ut? Vad händer om ett berg rasar ner på en stad och sen så tecknar han det? Så att han gör sin egen katastroffilm på något sätt. Hans fantasi kräver ett slags visualisering av den här frågan.
Och för att kunna göra det så har han i grunden de här tidigare studierna av natur.
Ja, precis. Han vet hur det ser ut i mikrofallet. Och här så använder han det här inte till en slags vetenskaplig syntes, men till en slags konstnärliga visioner av katastrofer.
Och hur allvarliga är de här katastroferna som han ritar?
Ja, det är ett slags jordens undergång kan det se ut som i vissa fall. Och ibland så är det väl kanske mer ett, liksom ett häftigt sommarregn.
Kan man säga hur Leonardos studier av vatten och berg och natur har gjort ett avtryck i konsthistorien på något speciellt sätt?
Nej, jag tror inte man kan säga det riktigt. De här teckningarna var ju ett slags ganska privat material och de gick i arv till Francesco Melzi som var en av hans lärjungar men som också hörde till en milanesisk adelsfamilj och de satt i några generationer på de här teckningarna och de var inte kända så att säga för andra konstnärer. Men på 1800-talet så börjar forskningen ta fram det här materialet och anteckningarna. Man börjar bli intresserad av honom som forskare, som tecknare. Det har att göra också med 1800-tals forskningens genombrott på de här ämnena också som Leonardo var intresserad av.
Som natur, människokroppen och...
Precis.
Ja. Mm.
Du hörde den femte delen i serien Da Vinci avkodad av Cecilia Blomberg. Där du också hörde konsthistorikern Martin Olin. Uppläsare i programmet var Ulf Nyström och producent var Fredrik Wadström. Och fler avsnitt hittar du i appen SR Play. Nu ska vi tillbaka till där vi började, i musiken. Och det ska handla om ett inflytelserikt brittiskt band som fortsätter fylla stora arenor till bredden med sina fans 50 år efter att de bildades. Dear of the dark, have a phobia. Someone's always there. Ja, det handlar såklart om Iron Maiden och vi hörde en liten bit från en livespelning från Rio där de framförde Fear of the Dark. Kanske ett smakprov på hur det kommer låta när de nu ska spela två kvällar i rad på Tre Arena i Stockholm ikväll och imorgon. Och en som kommer vara på plats på båda kvällarna, eller under båda kvällarna, är Petkulturs reporter Joakim Silverdahl. Varför?
Ja, ikväll så ska jag se Iron Maiden för allra första gången faktiskt. Och då har jag ju som lyssnat dygnsvis med Maiden i mina dagar. Så väck mig mitt i natten så kan jag säga vilka bandmedlemmar som hoppar av och vilket år de kom tillbaka och sådär. Men då ska jag göra en recension av kvällens konsert i Kulturnytt. Och imorgon kväll så ska jag bara låta min inre nioåring få njuta.
Men varför har nioåringen fått vänta så länge?
Jag vet inte, det bara har hänt. Jag har inget försvar.
Okay. Men Jocke, ska vi ta det från början? För de som inte kan rabbla upp gamla och nya bandmedlemmar mitt i natten. Mm. När kom Iron Maiden till rent musikaliskt?
Alltså, hårdrocken men framförallt punken och progrocken hade som regerat i brittisk musik under andra halvan av 70-talet. Och det var där någonstans. Så progrockens långa vindlande låtar inspirerade Maiden till låtar som kunde vara upp mot 13 minuter. Och även om Iron Maidens grundare, då basisten Steve Harris, aldrig skulle erkänna det, så går det ju att höra spår av punken i de första skivorna. Paul Dianos lite raspigare, mörkare rockröst var lite vildare än Bruce Dickinsons power-skrik som skulle komma sen. Men vi kan väl lyssna på första låten från första skivan, Prowler. Det här är lite punkigare ändå.
Ja, jag hörde. De var ju med och formade en liksom egen gren av hårdrocken. Alltså, på vilket sätt?
Det är en rörelse med den smidiga förkortningen NWOBHM, New Wave of British Heavy Metal. Om man kan tänka Black Sabbath och Led Zeppelin, de var ju först som band. Och sen kom Judas Priest och Motorhead och kanske framförallt Iron Maiden då, i en ny våg. Så band som på olika sätt har utvecklat metalgenren kan man säga. Iron Maidens stora bidrag är väl en mix av melodiska såna gitarrstämmor som staplas på varandra, men även snabba solon signerade Dave Murray och Bruce Dickinsons då höga metalskrik och Nico McBrains intensiva trumkomp. Ibland brukar jag tänka på att hans komp, det är nästan som en häst som galopperar ut i striden eller sånt där. Hur tycker du att det här låter samman?
Vilken bra liknelse. Jag hörde det faktiskt. Och, alltså, jag gillar detta, men jag måste erkänna. Jag har ju sett folk ha kläder med Iron Maiden-loggan på sig ungefär 10 miljoner gånger fler än vad jag har hört deras låtar. Mm. Och det är en väldigt, väldigt snygg logga, men kan du beskriva deras här visuella estetik?
Ja, men det är ju klassiskt långt hår, nitar och läder och tajta byxor och sånt. Men omslagen är ju ikoniska. Då har vi ju de där versalerna du pratar om. Iron Maiden i rött och de klassiska yxiga typsnittet där. Och sen så dyker han ju upp då på varje omslag. Den där stirrande, ofta skrikande maskoten Eddie. Han kanske har mördat någon med en yxa på Killers-omslaget eller satt sin isoleringscell på Peace of Mind. Eller kanske han styr självaste djävulen som någon slags marionettdocka på Number of the Beast. Så det är som minnesbilder från mardrömmar som man bara vill glömma.
Jocke, du sa att din inre nioåring, det här var väldigt mörkt.
Ja, jag kan minnas det så starkt. Jag kanske var 10 då, möjligtvis. Men när en kompis i klassen plockar fram live-skivan Live After Death på dubbel CD. Och då på det omslaget så bryter sig den här maskoten fram ur en grav med en blixt som träffar hans huvud. Och sen dess så var ju bara ingenting sig likt. Och mamma och pappa, de ville ju inte att jag skulle lyssna på Iron Maiden så gärna. Men då fick jag ju smussla lite. Så jag spelade in Seventh Son of a Seventh Son-skivan på kassett, minns jag. Och så skrev jag något annat på etiketten och så satt jag och lyssnade på det. Jag hör lurar när ingen såg.
Alltså jag fick lite moralpanik nu när jag tänkte på att du såg de här bilderna när du var 9. Men du har en teori om varför folk upptäcker Iron Maiden i en viss ålder, har jag förstått.
Ja, men nästan alla sådana fans i min omgivning är sådana, trots då att de växte upp i helt olika Iron Maiden-eror.
Och håller den här teorin fortfarande då?
Ja, det är en bra fråga. För nu är det ju 50-årsjubileum för det här bandet faktiskt. Och när jag och mina kompisar hittade Maiden tidigt 2000-tal, då hade de ju precis gjort en comeback. Men nu har det ju gått 25 år till. Så det kanske är över, tänkte jag. Men tror du, sa man inte, att jag var på en vindpinad strand i Västerbotten förra veckan och såg en 12-åring som helt klart var ditsläpad av sin mamma? Och tror du att den 12-åringen hade en huvtröja och tror inte att det stod i klara röda bokstäver Iron Maiden över det där hopsjunkna bröstet? Och var inte det väldigt vackert, sa man? Var det inte det?
Var det som att du såg dig själv här plötsligt liksom, i gångna tider? Det är ju inte så många biljetter kvar. I kväll är det ju några stycken, imorgon är det helt slutsålt. Varför är de så populära fortfarande?
Ja, men Iron Maiden har ju fungerat för många som en portal mot betydligt hårdare musik. Alltså, strax så sitter du ju där och söker reda på obskyr, kaotisk death metal från liksom andra sidan jorden. Men du gör det ju bra, skulle jag säga, om du hittar en hårdrockare som säger att Iron Maiden inte längre är något att ha. Det finns liksom en respekt för hårdrockens trailblazer som har gått före och visat vägen. Det är något som är väldigt tydligt.
Finns det något mer?
Ja, men jag tänker också att det är en sån där riktigt energisk scenshow. Det är ju pyro, gigantiska Eddie-dockor som är ute och går runt och sätts i brand och så. Och det är allt och lite till. Och ett band som känns som att de vill vara där. Och det tänker jag är en ganska underskattad egenskap i en värld full av så här poserande live-akter som bara har spenderat för många timmar på turnébussen. Och nu har ju de flesta medlemmarna passerat pensionsåldern. Så jag vet inte, vi får väl se hur mycket de orkar springa runt och hoppa ikväll då.
Okej, nu ska du säga dem. Du har liksom lyssnat på dem nästan hela ditt liv. Ja. Vilken låt hoppas du få höra ikväll?
Alltså, på den här turnén, det 50-årsjubileumsturnén, så kommer de bara spela låtar från sina 9 första album. Bara då. Jag älskar ju Seventh Son of a Seventh Son-plattan som sagt. Men jag säger ändå Revelations från Peace of Mind. Det är en sån där låt där alla måste headbanga när gitarrerna brakar loss. Det finns inget val.
Så Tack så mycket, säger jag till Joakim Silverdahl som jag kan se framför mig headbanger nu i vår studio i Stockholm. Och lycka till ikväll. P1 Kultur är slut för idag. Du hör oss imorgon igen och då handlar det bland annat om den europeiska kommunismens uppgång och fall. Det är även titeln på en ny bok skriven av journalisten och författaren Peter Kadhammar som du alltså hör i P1 Kultur imorgon. Missa inte det. Producent idag var Eskil Krog Larsson, André Ljungberg har varit tekniker och jag heter Salman Bakhtiari. Tack för att du har lyssnat.
I podden Verkligheten den här veckan.
Hanna är 20 och jobbar som däcksman på en superjott i Medelhavet. Men ett litet skrapsår kommer att förändra allt.
Det var så pass litet att det var inte ens någonting som jag la så stor vikt i.
Plötsligt sprider sig en aggressiv och livsfarlig bakterie under hennes hud. Den äter kött och tar sig snabbt genom hennes vävnad. Nu börjar Hannas kamp för överlevnad.
Hör mer om 5 minuter här i P1 i verkligheten.
Ungern förbjuder Pridefestivalen i Budapest och upprördheten är stor bland EUs medlemsländer, parlamentariker och inom kommissionen.
Orbans regering mår bra av att ha den här ständiga konflikten.
Men Ursula von der Leyen vill inte reta Viktor Orbán för mycket. Varför måste EU tassa på tå?
Folkkonsultationer.
Lyssna på det senaste avsnittet av Europapodden med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Du lyssnar på P1, klockan är 8.
Först i ekot om att regeringen vill trappa upp jakten på fuskare. Och därför vill att den nyinrättade utbetalningsmyndigheten även ska granska statliga stöd som går ut till företag och organisationer i samhället. Finansminister Elisabeth Svantesson.
Det är ju väl känt att både en del av civilsamhällets delar men också till exempel vissa företag som Arbetsförmedlingen har kontakt med också fuskar med det gemensamma och det måste vi komma åt.
Det var i januari förra året som Utbetalningsmyndigheten startade sin verksamhet som går ut på att upptäcka felaktiga bidragsutbetalningar från en rad myndigheter som CSN och Pensionsmyndigheten. Det görs genom att analysera och samköra data från olika myndigheter och även A-kassor och banker, något som hittills lett till drygt 40 miljoner kronor i återkrav och stoppade framtida utbetalningar. Nu vill regeringen alltså vidga uppdraget för att komma åt fusk där statliga bidrag går ut till företag och organisationer. En utredare får 1 år på sig att föreslå vilka utbetalningar som skulle kunna bli aktuella att ansluta till myndigheternas granskningsverksamhet. Utredaren ska också bedöma om Utbetalningsmyndigheten i vissa fall ska vara skyldig att tipsa Arbetsförmedlingen. Elisabeth Svantesson igen.
Kanske något företag som beter sig, de har uppgifter om ett företag som är helt enkelt kriminellt. Då ska de måste kunna berätta det för Arbetsförmedlingen.
Reporter här Karin Rundblom. En person har överlevt den svåra flygkraschen i Indien. Där uppger en indisk myndighetskälla för nyhetsbyrån AFP. Tidigare idag så bekräftade polisen att över 200 personer har hittats döda. De omkomna ska dels komma från själva planet men också från byggnader där det kraschade. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska granska samhällets insatser vid skolskjutningen i Örebro. Det här är för att dra lärdomar inför framtiden. Och uppdraget från regeringen det ska redovisas om 1 år. Den 15-årige pojke som erkänt knivmordet på en för honom okänd 31-årig man i Norrköping i våras har nu dömts till 4 års sluten ungdomsvård. Åklagaren hade yrkat på 9 års fängelse och han beskriver gärningen som ett brutalt lustmord, det här rapporterar P4 Östergötland. Domstolen betonade att om pojken varit 18 år så hade påföljden istället blivit livstidsfängelse. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez ber landets medborgare om ursäkt. Det här för att han litat på socialistpartiets partisekreterare Santos Cerdán som avgick idag. Cerdán har anklagats för korruption i en utredning gällande misstänkta mutor från företag till högt uppsatta i partiet. Cerdán säger själv att han inte gjort något olagligt, det rapporterar AFP. Ekot, Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Så får människorna på Vasaskeppet liv igen. Det är rubriken för Vetenskapsradion denna torsdag. Det handlar om en ny spännande utställning på Vasamuseet. Hör mer 8:30 ikväll här i P1. Och allra närmast ska vi sända ett nytt avsnitt av podden Verkligheten.
När man har ett ont baksida lår så är det inte första man tänker på att man är livshotande sjuk. Det liksom forsade ut var och liksom vätska och de ser liksom död vävnad.
Hanna är 20 och jobbar som däcksman på en superjott i Medelhavet. Men ett litet skrapsår kommer att förändra allt.
Det var så pass litet att det var inte ens någonting som jag... Alltså la så stor vikt i.
Plötsligt sprider sig en aggressiv och livsfarlig bakterie under hennes hud. Den äter kött och tar sig snabbt genom hennes vävnad. Nu börjar Hannas kamp för överlevnad. Du lyssnar på Verkligheten. Mitt namn är Caroline Mattiasen. Och det här i Hannas berättelse.
Det som har mest alltså story egentligen är väl det här som är här ute. Det här är liksom drivved som vi har samlat på oss under våra somrar då. Så ja, man ser ju åren då. Och så står det alla ställen som vi har varit på.
Långa, det, alltså, Ängholmen, 2021. Och...
Ja, men det är ända bort till 2015, va?
Och sen har vi den här fina Kungens sjukhus 2024. Det var det vi fick.
Det var sommaren 2024.
Precis, det var den båtsemestern som blev, eller inte blev då.
Hanna är 21 år gammal och har båtlivet i blodet. Något som syns direkt hemma i Kungälv. Väggarna är täckta av båtbilder och drivved från sommarnas seglatser. I badrummet hänger en spegel formad som en livboj.
Vi är en båtintresserad familj, absolut. Alla bilder och prylar och sånt, det är ju båtigt. Somrarna sen, ända sedan jag var liten, har jag liksom spenderat på en båt i princip. Och ja, fastnade för det liksom direkt. Det är en sån härlig frihet att vara ute på havet.
3 veckor varje sommar är Hanna och familjen ute med segelbåten. Motorns trygga brummande ut ur hamnen. Lugnet när den stängs av och bara vågorna är kvar. Ibland det bästa Hanna vet. Men när gymnasietiden närmar sitt slut står Hanna plötsligt inför den stora frågan. Vad ska hon göra med sitt liv?
Jag började liksom tänka på, men gud, vad ska man göra efter gymnasiet? Herregud, nu måste jag ju ta något beslut om att bli någonting.
Hon söker online på ord som hav, vatten och sjö. Då dyker utbildningen till sjöbefäl upp. Den är 1 år lång och hålls i Göteborg.
Så jag tänkte, om jag söker det och så ser jag, om jag kommer in så kan jag ta beslutet då om jag ska liksom göra det eller inte. Och så kom jag in och tänkte, men jag testar på det. Och så, ja, i värsta fall kan man ju sluta, liksom avsluta det. Men jag tyckte det var så kul. Det var där jag liksom verkligen visste att jag hade hittat rätt i vad jag ville göra. Och det är att jobba med båtar.
Utbildningen till sjöbefäl visar sig vara helt rätt. Det är nu drömmen om att få jobba till havs verkligen tar fart. Våren 2024 får hon ett tips om Antibes. Den lilla staden på franska rivieran där superjotterna samlas inför säsongen. Hanna är klar med skolan och bestämmer sig nu för att försöka få jobb på en av de stora lyxbåtarna. Hon lämnar Kungälv och beger sig till den franska kuststaden.
Franska rivieran är helt underbart. Det var så vackert. Alla hus och liksom byggnader och alla restauranger på gatorna. Det var riktigt, riktigt fint. Så att det var ju ett fint ställe att, liksom, att vara på medan man sökte jobb. Även om just den delen var jobbig. Liksom. För att det var ju, man visste ju inte riktigt hur det skulle gå. Så att det var inget som var garanterat att jag skulle få ett jobb. Men det var helt underbart där nere. Jättefint ställe.
Det är som att kliva in i en film. Kristallblått hav, vita båtdäck och vackra människor. Solen steker och vattnet gnistrar. Men att få jobb här är inte lätt. Det krävs tålamod och ett bra CV. I en månad går Hanna runt till båtarna som ligger i hamn och lämnar ut sitt. Till slut, en varm kväll på en bar, träffar Hanna rätt person.
Jag och en kompis som jag lärde känna när jag var där nere, så var vi liksom på den här baren då. Helt plötsligt så ja, men börjar man prata liksom med andra människor då. Aha, men vad gör du här? Vad gör ni här? Liksom så. Och då sa jag det att ja, men jag söker jobb liksom. Det är det jag gör här nere. Och sa han det, aha, men vad är det för typ av jobb typ? Så slutade det med att han sa sen att men skicka ditt CV till mig så kan jag se vad jag kan göra liksom. Och sen nästa dag så hade jag intervju och fick jobbet.
Hanna blir däcksman på en superjott. Det är ett fysiskt jobb ute på däck bland putsmedel, rep och saltstänk. Men också med en utsikt över Medelhavet.